Jeremia 50 och 5. De ska fråga efter Sion och vända sig hitåt. Kom, låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas. Mitt folk var som förlorade får. Deras herdar hade fört dem vilse och låtit dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Texten här handlar om att dra ut från Babylon. De falska herdarna hade lett människor till platser där anden inte var med längre. Var fasansfullt att upptäcka att helt plötsligt inte Gud med. Alla löften uppfylls och gäller ju bara i Jesus Kristus och inte utanför. Det råder förr eller senare tomhet och förvirring. Och man har alltså gjort det i Herrens namn genom falska löften om framgång och belöning. Och det brukar ju heta väckelse i våra kretsar då. Babylon är en andlig princip. Det är ett bild på ett berg också i Bibeln och även ett rike. Ordet betyder blandning eller förvirring. Och det är en farlig plats att befinna sig på när Gud börjar döma världen. Babylon pekas ut som den stora staden i Uppenbarelseboken. Därför att en stad i Bibeln är en bild på där man söker sin säkerhet. För en stor stad har stora murar. Där är vi säkra. Och ni vet att innan den här katastrofen kommer ska man säga fred och ingen fara. I Jeremia 51 och 25. Se, jag vänder mig mot dig, du fördärvets berg, säger Herren. Du som fördärvade hela jorden. Jag ska sträcka ut min hand mot dig och störta dig ner från klipporna och göra dig till ett förbränt berg. Här talar han alltså om Babylon, men ni ser att han talar om en person också. Kungen över Babylon. Det vet vi vem det var. Det är ju djävulen själv, han som är kungen över Babylon. Domen är både över kungen och Babylon. Domen är över hela hans rike i mörker. Och Satan, han kommer att försöka få alla upp på det här berget med honom. Därför står striden i ändens tid om våra tankar, om våra vägar, hur vi tänker. Lukas 4 och 5. Kolla nu. Så förde djävulen Jesus alltså högt upp på ett berg, står det i grundtexten. Och han visade honom i ett enda ögonblick alla riken i världen. Och det är ju det vi vill vinna, va? Vår själ. Dess rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. Till åt mig har den blivit överlämnad. Och jag ger den åt, kom ihåg nu vad som står här. Jag vill. Det har med begärelse att göra. Jag kommer att komma fram till det där. Jag vill flera gånger sen. För det är grunden till all synd, nämligen, kommer jag att visa det. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Här fick han svar på tal. Det är nämligen så att kungen över Babylon, som är djävulen då, han säger i det hjärta han är kung över. Jesaja 14. Jag vill. Ser ni det? Upphöja mig. Jag vill upphöja mig. Över molnen. Över Guds församling. Så det här jag vill symboliserar alltså begärelsen. All begärelse har sin början hos Satans fall i himlen. Men den som besegrar begärelsen, jag vill, han har korsfäst sitt kött, står det i Jesajas. Galaterbrevet 6:14. Satan kunde inte komma åt Jesu hjärta, för han var fylld av nåd och sanning. Och Jesus själv säger att jag är, alltså Guds härlighet. Han är Guds härlighet. Han kunde inte komma in i honom för han var ju redan fylld, så att säga. Och nu ska ni veta då att om jag vill står för all begärelse, då kommer vi börja förstå lite mer texter här, som när Paulus börjar tala om synd. För då vet vi var det kommer ifrån. Alla har syndat. Jag vill. Och i det hjärtat har begärelse kommit alltså. Och saknar härligheten från Gud. Saknar härligheten från Gud. Ja, jag är. Eller hur? Saknar Herren alltså. Jag är. Och Paulus säger att jag vill ju göra det jag vill, så att säga, i mitt hjärta. Och jag kan inte göra något åt mig. Han kallar det för synd i Romarbrevet 7. Så det bor något i oss som vi har med oss från början, som startade egentligen med fallet från himlen. Kom ner i Eden så småningom. Jag har skrivit så här. Jag vill började första gången i universum i Satans fall. Kom det in. Jag vill begärelsen kommer sedan in i Eden hos människan genom ormen. Nu ska ni få se vad världen, hur allt hänger ihop när vi förstår det här. Hur han är världens första och allt det här. Människan blev en själisk människa. Känsla, vilja och förstånd, va? Ormen kom och öppnade Evas ögon. Vad hände sen? Jag vill. Eller hur? Jag vill ha trädet. Jaha, då tänkte jag, här börjar ju begärelsen. Här var första gången begärelsen kom till människan alltså. Att hon ville, jag ville någonting. Och då ser vi att trädet symboliserar så att säga ett belöningssystem. Ser du det här? Att hon vill ju bli belönad. Och djävulen, han kommer ju inte med horn. Han kommer ju, det ser ju ut som det här är ett budskap från Gud. Det är ju där det är meningen. Han kommer ju som ljusets ängel. Och kommer och ställer frestelsen. Det är ju samma frestelse, förstår ni, som Jesus drabbades av. Så att säga. Det är samma sak. Att vilja vinna hela världen men förlora sin själ. Och vad blev nu resultatet i människan? Jo, hon upplevde tomhet och skam. Och frånvaron av jag är. Som är Herrens härlighet, va? Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är ju Jesus själv. Det är ju Herren. Och därför är död avsaknad av liv. Och mörker avsaknad av ljus. Är ni med i bilderna? Ja. Och då ser du ju i Johannes 1. Och livet var människornas ljus. Jesus. Jag vill är alltså syndens ursprung. Begärelsen. Ett system av belöning. Och här kommer det då något som Bibeln kallar på grekiska för kosmos eller världen. Och det betyder en arrangerad ordning. Nu kommer människan ut ifrån Eden och in i världen. En arrangerad ordning. Och här styr begärelserna, va? Hela tiden. Nu förstår vi Romarbrevet 6:23 varför det står så här. Syndens lön är döden. Är ni med? Belöningssystemet, va? Syndens lön är döden. Men Guds gåva, nåd, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre, alltså Herren, härligheten från Gud. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd och era inkomster för det som inte kan mätta? Vad har vi där? Jo, vi har ett belöningssystem. Ja. Ja, han talar ju till oss med frågetecken för att vi ska börja tänka lite. Jaha, hur har du det, va? Hör på mig ska ni få äta det som är gott och njuta av utsökt mat. Och här har vi alltså viloplatsen, eller hur? Viloplatsen. Jesaja 55 och 6. Sök Herren, jag är, medan han låter sig finna sig. Åkalla honom medan han är nära. Ja, vi kallar ju den här tiden för nådens tidsålder. Han är nära, Jesus. Han är inte långt ifrån er, säger ju Paulus. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är heller inte mina vägar. Nej, för vi är ju fast. Och nu ska ni se, det finns ju en gammal sång som heter Money makes the world go around, the world go around. Är ni med? Pengar snurrar runt världen. Ja, och då har jag gjort en ring med pilar och så står det så här: världen snurrar runt i begärelse och uppfyllelse. Ja, det bara snurrar, va? Ja, hur i hela friden ska vi komma ut? Ja, Jesus måste ju rycka oss ut ur världen. Annars har vi inte en chans. Och det här står i andra Petrusbrevet 4, att hela världen drivs så här. Andra Petrusbrevet 1 och 4. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Den helige andes kraft, va? Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begärelsen jag vill finns i världen. Ser ni det? Belöningssystemet. Vi måste alltså få del av den helige ande och få våra ögon öppnade så vi kan förstå. För det är ju sanningen som ska göra oss fria. Så vi kommer ut. Församlingen kallas ju den utkallade. Var då ifrån, tror ni? Ja, från Babylon och från världen. En natt drömde jag om att vi kristna kommer att bli prövade på samma sätt som Eva blev. Ormarna kom, först kom de med list, smicker och manipulation. Men när det inte fungerade så blev de plötsligt arga. Och så kommer hot och förföljelse. Det är precis den ordningen det brukar gå till, va? Ja. Redan nu väser det bland Babylons ledare. Man säger att det största hotet mot våran enhet, det är de som säger att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Det säger de. Vi passar inte in i Babylon. Med andra ord, Satan vet att den som känner vägen kommer att få ljus för att avslöja alla hans planer. Han kan aldrig placera jag vill i de sant troende som är fyllda med jag är genom den heliga ande. Men när du kommer till uppenbarelseboken så ser du att han kommer att försöka bedra även de utvalda, står det. Och då står det i uppenbarelseboken 18 och 23 ett namn som ni ska lägga märke till. Det står ordet farmakeia. Det är ett ord som betyder både läkemedel, magi, häxkraft och trolldom. Det var ganska lika det ord du tog upp förut, älvor där i gamla testamentet. Men det kan även betyda en manipulation av människors sinne genom en redan uppgjord agenda för att nå ett specifikt mål. kära vänner, ni har fattat att vi är utsatta för hjärntvätt och manipulation. Att nyheterna inte alltid är sanningen, utan påverkade för att få dig och mig att tänka åt ett speciellt håll. Att fånga människor som redan sitter fast i synden är ju inte så svårt. För det står ju att hela världen är i den ondes våld. Hela det här belöningssystemet snurrar ju runt. Och de har ju inte en chans att ta sig ut. Så Satan har ju redan människorna som sitter fast i det här systemet. Den som är fast i kosmos är ju redan fast i jag vill och belöningssystemet, det vill säga trädet. Lägg märke till att trädet symboliserar också mänsklig visdom. För det var ju det, man kunde ju få en speciell visdom och kunskap av det här trädet. Belöningen, va? Vetenskap. Ja. Så det är något speciellt med det här jag vill och trädet i Eden. För Bibeln säger att just den kombinationen kommer att föra människan till den stora staden Babylon i Uppenbarelseboken genom falsk fred och säkerhet. Och hur ska vi komma ut? Jo, i första Korinthierbrevet 1, 18 och 19 säger Paulus att det är bara korset som kan befria dig från det här belöningssystemet. Människan utan korsets kraft har alltså inte en chans att komma ur belöningssystemet. Första Korinthierbrevet 3, 18. Och vilddjuret som vi nu ser komma, vi börjar förstå att världsregeringen är på gång, den kommer att köra med manipulation och psykologi. Man använder redan experter på hur människan fungerar. Och så kommer det att komma snabba händelser som redan är manipulerade och nyheterna hänger på bara för att föra oss i deras agenda. Hela Babylon kommer att bygga på jag vill och betalningssystemet. Men då är det så här att Gud är Gud. Och honom lurar man inte så lätt. Han är nämligen allsmäktig. Och det står att det är bara Gud som kan vända det onda till något som är bra. Ja, det är bara Gud som kan göra en sån sak. Djävulen, han är bara en liten leksak i Guds hand. Han får helt enkelt göra hans vilja. Vad tror ni Gud kommer att använda hela det där systemet till? Det blev så solklart för mina ögon när jag såg det här. Men Gud kommer att använda systemet för sina syften. En brud som gör sig redo. Halleluja! Vilken Gud! Va? När det onda håller på och styr och manipulerar och grejer, så kommer den allsmäktige guden att tillåta. Vem är det som sätter gränser för det onda? Gud. Men allt det här ni ser nu med manipulationer åt både det ena och andra hållet, vad är det ute efter? Jo, det ser du i psalm 2. Satan är ute efter kungen på Sion och hans folk. Eller hur? Och man kastar av sig banden och allt det här. Allt som har med Gud att göra ska utplånas. För då står det att Gud ler, ja, den allsmäktige ler. Stackars människor. Hur kan man ens tro man kan sätta sig upp emot en som vet vad vi tänker? Långt innan han ens skapade världen vet han vad du tänker just nu. Käre tid, vilken Gud. Men redan nu så tycker jag att vi kan se början på två vägar. Och Jesus själv sa att den ena vägen kommer att vara bred. Babylons port är bred. Men hans port är smal. Tuktan. Formning. Det är hans väg. Och så kommer vi fram till ett bygge, va? som håller för alla yttre påfrestningar. Hjärtan styrda av jag vill kommer att upphöjas och belönas i det här systemet. Hjärtan som är fyllda av jag är kommer att stängas av från belöningssystemet. Eller lika med Gud får en ren brud. Eller hur? Eller lika med Gud får en ren brud som är utkallad från världen. Och så ser du i uppenbarelseboken, halleluja. Vad ser du där? Folk från alla folk och stammar som ingen kan räkna står inför Herren. Vilka är de? Ja, det är de som har kommit igenom den stora vedermödan. Vad hade de där att göra då? Ja, de har gjort sig redo. Vem har gjort den redo? Yttre omständigheter. Ser ni vad är slutet till för? Att Herren ska ha en brud. Vi kan aldrig skilja uppenbarelseboken från Guds tankar. De löper genom hela tiden. Han vill ha en kung och en brud. Sen får Satan syssla med vad han vill. För han vill också ha en kung, eller vara en kung och en brud. Och det är det som är laglöshetens hemlighet. Nämligen det är att Satan också vill ha en brud. Jag vill bara berätta några saker som jag ser. Man lyssnar ju på lite videos från USA och lite vad som händer över världen och så att man håller sig uppdaterad. Vad jag kan se nu då, så håller det här på att ske. Vi håller på att gå mot svåra tider i världen. Det kan bli en kall vinter och nedstängning av delar av våra städer. Det kan bli bränslepriser och elpriser som når så höga nivåer så vi knappt har råd att värma upp våra hus. Det kan bli brist på matvaror och reservdelar så vi inte har råd att åka bil eller göra någonting. Våra pengar kommer snart att bli mycket mindre värda för vi går mot hyperinflation. Och den ser du att den har börjat redan. De bluffar med siffrorna. Det är mycket högre än vad de visar. Om du ska ta med bensinpriserna och dig så är det mycket, mycket högre. Du kanske får se små krig bryta ut. Kanske mellan Kina, Taiwan eller Iran eller något dylikt. Det skulle ju drastiskt förändra hela världens system. Nu kommer något intressant. Nämligen Israel söker en ny säkerhetspakt. Nu när USA sviker är Ryssland på förslag. Vad är det för parti som har makten i Israel just nu? Jo, det är ju vänster, eller hur? Passar väl Ryssland som är utmärkt. Men ni som kan profetierna ser ju att Hesekiel 38 och 39 stämmer ju, va? När Israel är förbundet med någon säkerhetspakt så ska man säga fred och ingen fara. Är det Gog? Man kommer att sluta förbund med och Gog kommer att bryta så att säga det här och anfalla. För det här stämmer exakt med vad som händer nu här nere i Mellanöstern. Om det blir Ryssland som blir, ja, garanterar Israels fred. Jag tror ju det kan bli FN också, men vi får se. Det finns förslag på att man ska ha en internationell fredsstyrka baserad i Babylon. Det vill säga Irak. För nu når det till alla kanter, om du förstår det nere, va? Det finns också på förslag. Det är mycket på förslag. Transhumanismen och datateknik framställs nu som vår frälsning. Uppkoppling av människors hjärnor till datorer. Det hade vi nu med Facebook till exempel, som Elvor tog upp då. Och ni ska se att de här, de sitter inte och leker med dataspel. Det här är testat och klart för länge sedan. Det här kommer att fungera, det vet de. Annars skulle de aldrig gå ut med såna här saker. Man kommer att manipulera den här världen genom en våg av plötsliga händelser som börjar styra världen mot det här kaoset som jag nämner. Och då kommer ju världen att börja titta efter en frälsare, eller hur? Vem kan frälsa oss nu då? Och då kommer de här som tror man är visast i världen att se på oss. Vi har tekniken, vi kan frälsa. Så kommer världen att vända sig till vetenskapen. Ja, Uppenbarelseboken 13 tror jag handlar om datateknik. För man ska digitalisera alla pengar. Ser du? Du får inte köpa eller sälja om du inte har gjort något, så att säga, så du kommer in i systemet. Då. Det här är inget, det är ingen idé vi sticker huvudet under sanden och loss som att vi inte förstår eller fattar, utan även de här kyrkorna nu som ni hör så mycket profetröster ifrån kommer att vakna. Det är det jag tror händer nu. Vi kommer en kort tid att ha tidernas chans att vinna människor för Gud. En kort period tror jag människor kommer att vakna upp. Och dra ut ur Babylon. Och de ska börja fråga efter Sion. Den viloplatsen man har glömt. Om jag glömmer något så brukar det vara därför att jag har varit för mycket upptagen med annat. Just det, äggen på spisen. Jag håller på med min dator och är inne i något och läser. Oh, äggen har kokat 12 minuter. Ja. Här har herdarna fått dem att hålla på med allt annat som man inte ska hålla på med. Församlingsbyggen och det är allt möjligt tjafs. Istället för att vända sina ansikten, står det, mot Herren och få del av hans härlighet, så har man lett dem i olika visioner bort ifrån Gud. Jag kom in i en dröm en natt. Där står det en skara människor som ropar till Gud, vart går vägen? Och Herren själv talade från himlen och sa, ser ni inte den urgamla vägen? Och så fick jag se vägen framför mig. Den var absolut inte bred, men den var tydlig. Den var inte bred, men den var tydlig och den ledde ända in i mål. Den ledde ända fram. Den smala vägen. Vägen till Sion. Vägen till viloplatsen. Det hebreiska ordet här som används i Jeremia 50 för viloplats är rebets. Platsen beskriver där Gud är herden. Och förser oss med allting vi kan behöva för vår överlevnad. Viloplatsen är alltså en total bakvänd mot världens belöningssystem. Han för oss in i jag är. Han förde Mose med budskapet jag är till Egypten. Men i nya förbundet får vi gå in i honom. Vi kan bo och leva i Jesus Kristus och han kan bo och leva i oss. Det är det nya förbundet. Den gode herdens fårahus kan du läsa om i Johannes 10 och psalm 23. Det är motsats mot Babylon. Här har du säkerhet, mat, kläder, omsorg, beröring och kärlek. Det är belöningen för den som lämnar världen. Gud, den allsmäktige, kommer att börja göra såna under i våra liv. Och jag har varit vid de här platserna, så jag står inte här och hittar på saker. Jag har sett platser där det finns både mat, där det finns kläder, där det finns en banad väg för Guds folk, om vi lyder honom. Vi skulle vända våra ansikten mot Sion, eller hur? Jerusalem på den tiden, säger Galaterbrevet 4, tror jag, är en bild på det falska religiösa systemet som förföljde Guds folk, står det där. Det är alltså en profetisk bild på ändens tid, där det falska religiösa systemet kommer att förfölja Guds folk. Ser ni bilden? Det är samma bild. Ja. Då såg jag något spännande. Vi ska ju till Sion. Vad var det som fick lärjungarna att samlas i Sion? För det var ju den lilla kullen, ni vet, Davids stad Sion, som den heliga ande föll. Jo, det var en yttre hotbild. En övertygelse om sanningen. De fruktade Gud mer än människor. Men framför allt så behövde man hjälp av Gud. Och vad sände han? Jag ska sända er hjälparen, den helige ande. Ja, vi behöver hjälp. Och på pingstdagen hände detta. Alla var församlade med varandra i ett ackord, står det. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där de satt. Vila, va? Vilken viloplats. Ja, man satt. Man hade alltså upphört med aktivitet. Ingen apostel hade någon vision. Men Gud hade. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade och satte sig på var och en av dem. Och Jesus sa, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir eller bor i mig och jag bor i honom, då bär han frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Vad menar han då? Jo, vi kan väl göra väldigt mycket. Men vi kan ingenting göra som inte, så att säga, bär frukt för evigheten. Det måste Jesus utföra genom oss. Annars är det värt noll. Nada. Det är inte värt någonting. Om inte Jesus får göra det genom oss. Det är ingenting värt. Han som förblir i Kristus Jesus vandrar alltså omkring med en ständig viloplats i sin ande. Är ni med nu? I Kristus och Kristus i dig. Det är ju att viloplatsen, herden, han har tagit sin boning i ditt och mitt liv. Han har kommit in i löfteslandet. Alltså den plats där Gud tar hand om dig som en herde och ger dig en ny identitet och både mat och kläder och beskydd. Det är på den här platsen den eviga friden råder. Det är när vi har kommit in på den här platsen. Människor kommer att se på dig och mig att här måste det ju vara något särskilt. Hur kan den här människan behålla sina tankar i sån frid och sånt lugn fast det råder fullständigt kaos runt omkring oss? Jo, det är att utifrån den här platsen ska vi göra Guds vilja. Utifrån den här platsen är vi hans vittnen och hans vägvisare. Jesus Kristus vandrade själv utifrån den här platsen. Gemenskapen med Gud, va? I allting han gjorde. Jesus sa, jag har mat att äta som lärjungarna inte kände igen ännu. Det står i Johannes 4 och 3. Och senare så förklarar han vad det var. Jo, det var att göra Guds vilja. Min mat är att göra Guds vilja. Johannes 4 och 34, det är sådana profetiska gamla testamentliga bilder. Att äta betyder ju att inspireras av något då. Matteus 9:36. När han såg, och jag har skrivit så här, ett hjärta har jag skrivit. Ett hjärta. Det här är viktigt. Den som har Jesus som herre i sitt liv, han är herdesinnad. Det ska du testa alla som säger att de är något de inte är med. Har man inte herdesinne, då har du ingenting. Han är herde, han är. När han såg Folkskarorna förbarmade han sig över dem som en moder gör över sitt barn, står det här. Eftersom de var rivna och slagna och de var som får utan herde. Markus 6:34, och Jesus steg ur båten och då fick han se en stor skara människor. Han förbarmade, samma ord, han förbarmade sig över dem. Eftersom de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt, står det. Han tog sig tid med människor och förklarade Guds ord och Guds väg för dem. Men sen blev det ju kväll, ni vet. Och då snackar ju lärjungarna om att vi måste ju gå och köpa mat. För hur ska de här hålla på här? Och då befaller Gud dem, Herren då, dem att göra någonting som var omöjligt. Ge ni dem att äta. Ja, men maten då? Kommer ni ihåg? Jag har mat att äta som ni inte har en aning om. Han är ju ingen trollkarl liksom, va? Det här fanns ju skapat redan världen. Innan världen fanns så gjorde ju Jesus det här undret. Förstår ni? Ja, det här är att gå i förutberedda gärningar nämligen. Och då var det här med 5 bröd och 2 fiskar. Som Jesus ger och de får gå och dela ut. Och det tar ju aldrig slut. Det tar aldrig slut. Men vad händer? Ja, inte nog med att alla var proppmätta. Det blev 12 korgar över. Och vad symboliserar 12? Jo, det symboliserar förbundets fullhet. 12 stammarna, va? Förbundets fullhet. Här står jag som är förbundets fullhet. Här står jag som är Abrahams säd. Här står jag som är Abrahams välsignelse. Personifierad. Här står jag som är jag är. Den som följer mig kommer aldrig att komma på skam. Gud sa, kommer ni ihåg nu vad det här belöningssystemet var? Trädet och begärelsen och trädet. Det var därför när Gud kallade Abraham ut ur Babylon. Så säger han så här: jag vill bli din skatt och jag vill bli din lön. Förstår ni bilden? Han kallade honom ut ur systemet. Här ser vi nu att landet som Abraham skulle få, bildligt talat, var köpt av Jesus Kristus. Varje fotsteg du tar här i vilan i löfteslandet är berett åt dig att vandra i. Och nu talar vi om den uppståndne frälsaren Jesus, va? För så fort de kom in i löfteslandet, vem fick de se? Ja, de fick ju se här, hövitsmannen över Herrens här. Han som går före, va? Och leder oss till förutberedda gärningar. Jesus. Den uppståndne Jesus Kristus. Och det står att vi ska vandra i spåren av den tro som Abraham hade i Romarbrevet 4. Ska vi titta lite på det här då. Och Abraham skulle omskära hela sitt hus. Och det är ju i bilden, i Nya Testamentet är ju en bild på att anden ska göra det i våra hjärtan. Det vill säga befria oss ifrån belöningssystemet. Vem blir skatten då? Ja, det blir ju Herren, va? Det var ju därför Paulus sa att han som sa det var det ljus. Han har lyst upp mitt hjärta. Och det ska alltså bli synligt för andra. Och bli ett vittnesbörd för andra. Om vi vandrar i detta löftesland. Men då säger Gud, okej, vill du vandra i löfteslandet? Då får du vara beredd på att jag kanske lägger svaghet på dig. Nej, det låter ju inte klokt, eller hur? Men vi ska se. Andra Korinthierbrevet 12:9, Paulus som var apostel. Han säger ju att han skulle vara en förebild för alla som kommer att komma till tro. 12:9. Men han svarade mig. Han hade ju fått Satan slog honom, står det ju, med en törntagg 3 gånger. Och han hade bett Gud ta bort den här och så vidare. Vi vet inte vad det var, men det var ju någon slags svaghet av något slag. Då säger han så här. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. Ty kraften fullbordas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över mig. Att vara i Kristus, va? Att vandra i löfteslandet. Så att man inte kommer utanför, så att man inte blir styv i korken genom sina höga uppenbarelser och tror man är både det ena och det andra. Men detta är ju en fullständig dårskap för alla som inte har gått korsets väg. Kraft mitt i svaghet. Ja, för då kan ju Jesus börja lysa fram i lerkärlet så som det var tänkt. Så att vara på Sion, på viloplatsen, det betyder ju inte att du sätter dig ner på en stol och rullar tummarna och inte blir påverkad av yttre svårigheter eller svagheter. Det kan betyda precis tvärtom. Och djävulen är ju där direkt, att har du drabbats av det, då måste du ju vara djävulen. Nej, inte alls säkert. Det kan vara Gud som tillåter det, alltså, menar jag. Meningen med svagheten var ju att Paulus skulle flöda ännu starkare i Guds kraft och nåd genom det som har skett. Kolla nu vad han skriver i vers 10. Andra Korinthierbrevet 12:10. Så gläder jag mig nu, det står, i min svaghet. I grundtexten. 1917 har i. Och så räknar han upp 4 stycken saker där som jag ska ta upp på grekiska vad varenda en betyder. Han räknar upp 4 saker som drabbar en kristen. Som gör att vi blir vittnen mitt i den svåra tiden. De här 4. 1. Hybris. När människor förlöjligar din kristna tro och föraktar din kristna livsstil. Snittrar och säger saker bakom din rygg. Du kommer att få möta människor drivna av åklagaren för att anklaga och förakta dig. För att försöka dra ner mordet på dig. Davids väg till Sion gick genom mycket förakt och avundsjuka både från hans egna släktingar. Och från Goliat och Saul. Men ni vet, han kom till Sion till slut och intog. Vägen till Sion var det vi skulle lära folk var den gick. Ja, det ingår igenom mycket svårigheter. Nästa ord är anagke. Det kan innebära. Det här är sånt som vi drabbas av, alltså. Allihop, titta nu här. Det kan innebära omständigheter som du tror ska bli bra plötsligt tvärvänder till en djup besvikelse. Har du mött sånt någon gång? Ja. Det står här i grekiska text att vi kommer att möta sånt som kristna. Och det säger ju sig själv att så lätt att förstå Guds vilja är det ju tydligen inte, eftersom Paulus själv inte alltid var, ser ni, var så 100 på att varje steg han tog var rätt i Guds vilja. Utan Guds vilja med våra liv, det är verkligen något som vi får liksom vara svaga och bära korset för att bli ledda. Det kan också betyda att du är sårad av dina närmaste du trodde och kunde lita på, men de svek dig. Här sitter många kristna med djupa, djupa sår bakom stängda dörrar. Och här har djävulen lyckats få dem fast. Djupa sår. Och då är det ju bara sanningen. Det jag berättar nu, det är den väg vi får vandra. Sanningen ska göra oss fria. Ut ur dörren, möt sanningen. Sen har du 3:e punkten här då, diogmos. Det här ordet betyder att förfölja, bokstavligen i vrede för att skada någon annan. Men det kan innebära att någon vill ha in dig i en plan eller en process som är designad att skada eller förtrycka någon mot dennes vilja. Det är precis vad jag tror händer i världen just nu. Det är ordet för förföljelse då. Sen har du nästa, sista steget här. Stenojoria. Punkt 4. Det betyder en trång plats eller passage. Vägen till Sion går genom smala passage. Så att det är ingen slump att vi upplever begränsningar på olika sätt. Men kom ihåg att Gud är den som sätter upp alla gränser. Det står, här är det stopp för dig du stolta hav. Här ska dina böljor lägga sig. Ja, Gud sätter begränsningarna för allt. Albert Barnes, en gammal teolog, han kommenterade så här. Det innebär en plats där du har svårt att röra dig. En plats där stress och oro griper tag i ditt sinne. Det är som om vi pressas från alla håll. Det här kan gälla när du saknar inkomst för din försörjning. Det innebär en kris som övergår vår mänskliga förmåga där vi inte längre ser någon som helst utväg. Ja, men Gud som använder alla kriser kanske får en chans att nå oss då. Ja, när krisen kommer, då kommer ofta omvändelsen, vad det gjorde i mitt liv. Han stängde in mig i ett hörn. Det fanns inte en chans att komma undan. Första Korinthierbrevet 10:13 har vi också, både Elvor och jag, upplevt med vår vandring med Gud. När det har sett kört ut finns det en utväg. Ingen annan frestelse eller prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas eller prövas över er förmåga. Utan när frestelsen eller prövningen kommer, då ska han också bereda en utväg. Exodus. Så ni kan härda ut. Alltså om ni läser om Israel då, när han uppenbaras för Abraham, så var det ju tidsbestämt. Och på samma dag förde han ut den. Den som Herre vi tjänar. Så tro inte ett ögonblick liksom att Jesu tillkommelse liksom är något som är slumpvis här eller någon tidpunkt här. Utan det står i Uppenbarelseboken, så står det så här. När den sjunde ängeln blåser i sin basun, då är Guds löpande tidsaxel slut. Då har sista sandkornet ramlat ner från timglaset, så att säga. Då ska det ljuda en stor basun, och det var den Elvor tog upp, va? Och vad ska hända med oss? Vi ska förvandlas i ett enda nu, i ett ögonblick.